起身。Och välkomna till simpodden Hultén och Jansson nummer 33. Hejsan Jansson.
Hallå där Bosse, hur har du det?
Jo, det är bra. Har du återhämtat dig nu efter fighterna på EM i London?
Ja, det har jag gjort. Men man blir lite... Det märks att huvudet har använts, och det är klart, har man bara en liten stackars cell som åker runt där, så är man lite påverkad.
Ja, det var, vi sände ju i Eurosport förra veckan och massor med timmar direkt sen TV. 40 timmar på en vecka eller vad det var. Det är klart.
Ja, det är mycket.
Ja. Så är det. Vi har lite efterskörd från EM att snacka om idag. Vi har en nyhet i sammanhanget, och det är den efterskörden som blev i och med att Therese Alshammar inte kvalade in till OS under EM i alla fall. Det är att hon från SOK och simförbundet fått ytterligare 3 tävlingar att ta sig till OS på. Hon ska ju klara kvaltiden 24-71, och egentligen så gick ju kvaltiden ut i samband med EM, men nu så får hon chansen att i Monaco på Marino Ostrom och Cané också, och Sjukullars trofé i Rom, kvala in. Det var väl ett bra erbjudande hon fick, tycker jag, eller vad säger du Jansson?
Ja, det var det ju helt klart, men på ett vis hade jag ju hoppats att hon redan hade varit klar, men det kanske är en bra kompromiss.
Är det okej att hon får det, tycker du?
Ja, det tycker jag ju, fast jag har ju lite synpunkter på det här, hur SOK arbetar med uttagningar, men det kanske vi kommer till lite senare i programmet.
Ja, vi ska ju snacka lite om det också. SOKs roll i idrotten och i samband med OS då. Och så ska vi snacka lite om hur vi upplever kanske lite av det svenska EM-laget och deras sätt att jobba med simningen. Titta på lite olika beståndsdelar. Där ska vi också titta in på Masters-EM som pågår just nu i London. Och kanske någonting annat. Först om vi angriper det här med EM och vad som hände där. London, 10 svenska juniorrekord, 3 stycken seniorrekord, 5 stycken medaljer, därav 4 stycken guld. Sara Sjöström befäster sin roll, kanske inte som simdrottning, för ska man räkna antalet guld så var det inte hon som tog flest medaljer ner på EM, utan det var ju ungerskan Boglarka Kappa som var den stora stjärnan som tog 4 guld, 3 individuella och 1 i lag. Men det svenska laget som helhet tycker vi väl gjorde en väldigt bra insats.
Ja, alltså det är väl ingen tvekan om att jag upplever i alla fall att laget Sverige är på rätt väg. Till exempel genom att herrsidan gjorde så mycket bra, men samtidigt är det ju en lång väg att vandra, och allt var ju inte riktigt bra. Ibland kan man ju bli lite hemmablind. Det finns ju saker som man undrar över, och jag blev lite oroad av till exempel att man inte har full kontroll på Louise Hanssons form. Nu är ju inte jag insatt i exakt, men om jag har tolkat rätt så har det ju varit en lång period nu där det inte har fungerat som hon vill. Och det såg man ju också på hennes känsloyttringar. Det är klart att lite oroande att inte Therese Alshammar, som ju har haft en lång förberedelsetid, inte simma fortare än Swim Open. Och sen faktiskt när jag ser Ida Lindborgs start i medleylaget. Det är helt klart att man har rätt att misslyckas och det blev fel, men det blev väldigt mycket fel i det ryggsimsloppet när det gäller riktningen. Alltså hon tappade orienteringen på något sätt, och det där har man ju sett några gånger, och då var det lite oroande om hon nu ska simma i vårt medellag i Rio.
Ja, vi ska komma in på några av de delarna där, men det är som lite senare i snacket där. Men man kan väl säga att här sidan i alla fall var ju väldigt bra förhållande till vad vi har sett de senaste åren med 8 stycken svenska juniorrekord. En del riktigt bra insatser och en del som profilerar sig på ett härligt sätt, som Isak Eliasson och Victor Johansson och Johannes Skages.
Så är det ju, men om man nu skulle vara djävulens advokat lite grann, så kan man ju kanske ändå säga det, att om vi tittar historiskt sett hur utvecklingskurvor ser ut för svenska simmare i generell mening, så planar den ju oroväckande snabbt ut efter 18-19 års åldern, och det är ju ändå en bit kvar, så att vi ska njuta av det de gjorde, men vi måste förstå vad mycket professionellt arbete som återstår innan man är uppe i världseliten.
Isak Eliasson tycker ju, det var egentligen han som var den största, ska vi säga, inom situationstecken, överraskningen eller glädjen i samband med EM, tyckte jag i alla fall.
Jag håller med dig, och jag fick ju liksom lite sådär, nästan gåshud, men den där kan ju så småningom simma under 47.
Ja, alltså, det är
en väldigt god känsla.
Den känslan får man ju. Ja. Och det härliga driv han har genom att söka sig utomlands och träna, och som man har gjort lite annorlunda mot andra killar, inte sticka till USA utan bort i Australien och träna hela vintern och
ja, jag gillar egna
stålar, och det är en bra ambition som kan leda långt.
Men även Kristoffer och Viktor, alltså Kristoffer Karlsson och Viktor Johansson imponerade också på mig. I alltså sättet att simma och gripa an det hela. Kristoffer kanske speciellt på 200, som ju kanske har varit lite mer akilleshäl förut.
Ja, han gjorde ett imponerande 4x2 tycker jag, verkligen. Ja, spännande där. Är något mer vi tar med oss från EM? Det var ju inte det där fantastiska EM:et på bredden, för att det var ju en hel del simmar som dels inte var med, men också inte satsade på det sättet att man deltog i alla grenar som man brukar vara med i. Man var inte toppade och så vidare. Så det var inget på bredden och spetsen, det var inget fantastiskt EM som resultattävling.
Nej, alltså om man ska göra en sån analys hur olika länder har positionerat sig, så klart att då var det ju för ihåligt på många sträckor för att man ska få en komplett bild. Men det är klart det är svårt att komma undan Ungerns fortsatta framgångar när det gäller att bli ett helt landslag istället för mer enstaka individer, och framförallt då också på här sidan.
Jag tror att vi ska fördjupa oss lite i Ungern här innan de olympiska spelen, och så ska vi bjuda in en Ungernkännare på simning som
tänker du på Tamás Fekete?
Ja.
Nej. Jo.
Jag tänker på honom.
Ja.
Det hade varit rätt kul att få höra hans synpunkter på Ungerns simning. Han har synpunkter ju.
Ja, han är ju både insatt och gillar, och kanske lite färgad också.
Ja, men
ja,
det,
men det tycker jag, det gör vi.
Vi är ju så objektiva i vårt tyckande och tänkande. Nej, alltid så.
Det är kanske viktigt att påpeka till lyssnarna att det vi gör, vi har ju inte ett komplett analysmaterial när vi filosoferar lite, men vi kanske ändå träffar ett korn i vissa sammanhang när vi lyfter våra tankar.
Ja, precis. Du, vi var inne på det innan här, SOKs roll i uttagningarna till OS, och SOKs roll kontra simförbundet och simförbundets roll kontra SOK. Förklara för våra lyssnare hur det går till att bli uttagen till OS i simning till exempel.
Ja.
Så utgår vi från det.
Jo, men det är ju som så att det internationella simförbundet har fått en uppgift ifrån internationella olympiska kommittén att se till att det blir ungefär 800-900 simmare på ett olympiskt spel, och utifrån det gör de kvaltider, A- och B-tider, utan att fördjupa oss i det. Och det innebär att om man har klarat B-tiden så äger man rätt att anmäla sig, men ska det vara två i en gren måste man ha, bägge ha klarat A-tiden. Men Svenska Simförbundet och SOK, de har ju gjort det ännu mer komplicerat, för de har satt upp egna tider, vilket i sig tycker jag är förvånande, det här det, inne nu att det ska sättas kvaltider hårda, och så tror man att därför simmar simmarna fortare. Men vi kan ju ta ett bra exempel här på Therese, hon simmar ju inte fortare för att det är en kvaltid. Hur fort du simmar på en tävling, det kommer ju från vad du har gjort i träningen och förberedelserna. Men det jag tycker är det negativa, och väldigt negativa med SOK, det är ju att var fjärde år när de då har sitt veto till vilka som ska anmälas, då liksom kan inte förbundskaptenerna, det här gäller ju inte bara simning utan alla olympiska idrotter, då kan inte förbundskaptenerna fortsätta sitt långtidstänk, utan då blir det någon sorts OS-hås kring allt på ett sätt som jag tror är kontraproduktivt. Vore det effektivt system så skulle ju Sverige ta mer medaljer på olympiska spel. Det är den ena sidan som jag verkligen tycker är, det borde ändras. Det är inget problem att lösa det ekonomiska eller det praktiska. Det finns internationella regler. Låt förbundskaptenerna ta det ansvaret. De har kompetensen, de gör det varje år emellan de olympiska spelen. Däremot tycker jag utvecklingsarbetet som Sveriges olympiska kommitté gör mot ledare och aktiva med hjälp av den professionella stab som finns på Sveriges olympiska kommitté, den är oerhört värdefullt, för då tvingas, om vi nu tar våra simmare och våra simtränare som är inblandade, de tvingas att tänka till när de möter SOK och förklara och berätta hur de har lagt upp sin träning och hur de har tänkt och så. Den dialogen och det stödet, det utvecklar idrotten, men att de ska ha med själva uttagningen att göra, det tycker jag är fel.
Mm. Ja. Mm. Jag kan inte annat än att hålla med. Men du har ju erfarenheten, åtminstone i vår grupp här. Så.
Ja, jo, alltså det är ju inte som så att de utövar ett uttalat maktspråk, men det blir en väldig makt i det här och det stoppar upp utvecklingsprocesser. Nu läste jag om någon friidrotts dam som hade sprungit väldigt bra på 5000 meter, och nu ska hon fortsätta att göra en massa kval lopp. Låt förbundskaptenerna ta hand om det.
Mm. Ja. Det var SOK det, och SOK de blev aktuella igen på tisdag när nästa gäng simmare och andra idrottsmän också blir klara för olympiska spelen. Ulrika Sandmark, vår förbundskapten i simning, hade ett möte med SOK i onsdags. Och på tisdag den 31 maj klockan 13 då offentliggörs nästa inkvalade gäng. Har vi några namn att gissa och tro på från simningens del?
Ja, och hoppas på. Mm. Ja, Ida Lindborg.
Till exempel, ja, bra frisim under EM.
Jag skulle bli väldigt förvånad om hon inte är med i truppen. Sen hoppas jag ju att några fler grabbar får chansen.
Och då tänker du på?
Fyra stycken.
Isak Eliasson.
Isak Eliasson. Kristoffer Karlsson. Johannes Skagius. Viktor Johansson.
Du tror alla fyra har en rimlig...
Ja, alltså om man nu ska tänka sig ett utvecklingstänk, om man nu tror att de här är väldigt utvecklingsbara så att de kan nå internationell nivå, och vi vet att de kan tas med på grund av det skälet, då finns det ju ingen idé att bara välja ut någon av dem. För även om Isak Eliasson sticker ut lite mer för stunden, så är det ju inte säkert att det blir han som når hela vägen i nästa steg. Det kanske blir Viktor eller Skagius. Så det tycker jag, en offensiv trupp. Det skulle hela truppen må bra av att det är fler simmare med också. Och sen tycker jag ju, hoppas jag ju att, för Therese har ju också klarat av kvaltiden. Jag tycker inte det är något att pruta på. Det är klart att hon ska vara med i truppen. Hon är så professionell så att hon åker inte till Rio om hon inte kan prestera, i alla fall nosa på en finalplats. Så det tycker jag. Glömde jag någon nu?
Nej, i så fall så får du säkert påskrivet detta. Ni kan väl höra av oss, er, ni som lyssnar, om ni tycker att det är någon mer som ska vara med där till uttagningen på tisdag. Skicka ett mejl till bo.hulten@telia.com så tar vi upp och noterar det på simma.
Och såga Jansson längs fotknölarna.
Ja, precis. Det var SOK det. Det var också EM i London. Och så sa jag då att ja, just nu pågår ett annat EM i London. Innan annanstans i Köping, tänkte jag säga. Efter 2 dagars tävlande så har vi tagit 5 stycken guld för svensk del, ska berättas. Och de som har tagit guld, ja, det var naturligtvis så att Annette Philipsson inledde med att simma hem guld på 200 medley i damklassen 50-54. Vem annars?
Ja, precis.
Ja. Sen gör Anders Haglund, Neptunsimman, ett fantastiskt 200 frisim som är riktigt bra igår. Och Ronny Oltner, Södertälje, den gamle gubben i bröstsim, simmar på 35 sekunder och vinner i 60-64-årsklassen. Och ännu äldre är ju Harriet Bure som vinner 100 fjäril i 70-74-årsklassen. Och sedan kanske Sveriges mest vältränade mastersimmar Leonard Billich från Göteborg vinner 100 fjärilsim. Dessutom är han med och leder Göteborg till seger i 4x50 frisim.
Okej.
Okay. Ja.
Jag har ju ingen detaljkunskap om det här. Däremot, som jag har sagt några gånger förut när vi har pratat i Masters, jag tycker det är väldigt glädjande och jag blir väldigt imponerad över vilken nivå många håller. Det är verkligen bra.
Men om vi tar Leonard Billich till exempel, är född 1951, det vill säga han är det man kallar ålderspensionär, inte folkpensionär, ålderspensionär. Ja. Han gör 1,10 långbana på 100 fjäril och är hyfsat vältränad, får man lugnt säga.
Ja, det är
helt fantastiskt.
Ja, det är det faktiskt. Det är imponerande bra.
Ja, det är riktigt, riktigt hög kvalitet. Och Anders Haglund som är född 61 då, han vinner 200 frisim i 55-59-klassen på 2,09.
Ja, det är okej.
Tja.
Ja.
Det är bra.
Nej, det är bara att göra som vi har sagt några gånger, ta sig hatten och buga djupt.
Ja, lite kaos har det varit där, det kan sägas. Det simmas ju in, det simmas en gren och så är det insimning, simmas en gren och insimning och så är det... Folk ska ju då få sina passport och komma in och det ena och det andra, man får stå och vänta i timmarvis för att få sina akkreditering och sånt. Det är lagom stökigt. Det här är en elefanttävling, alltså. Ja. Helt otroligt.
Hur många deltagare är det?
10 000.
Alltså det är
2 bassänger.
Alltså det är lika många deltagare i simningen här som det är överhuvudtaget på ett olympiskt spel.
Ja, precis, så är det. Mm. Och allting, akkreditering sker liksom i en lucka, kan man säga. Och det gäller verkligen att fixa till så att man kommer fram.
Som håller sagt, det på veckan ute där?
Ja.
Hålla tummarna några dagar till.
Ja. Jag redovisar topp 15 resultat från Masters varje dag på simma.nu, där kan man gå in, men där kan man också få länkar till resultatlistan, men för att ni som är lite lata, ni kan läsa vilka som har blivit topp 15 i alla fall. Jag kan inte ta med alla där, för det skulle ta alldeles för mycket utrymme, men som sagt, för det är riktigt spännande att se, det finns en hel del bra svenska insatser.
Jag får grotta ner mig på söndag kväll då.
Ja, det kan du gott göra.
Ja.
Vi snackade eller berörde för en liten stund sedan analyser efter tävlingar. Vi ska snacka lite träning här. Försöka vara hyfsat konkreta i sättet och formulera oss också så att vi alla förstår vad vi menar, ungefär i alla fall. Om man säger så här att man delar upp träningen i fem delar, lite lekmannamässigt. Det är styrka, kondition, teknik, snabbhet och återhämtning. Det är fem olika delar. Där alla delar naturligtvis saxar in i varandra och liksom överlappar och det ena. Men om vi tänker i de termerna och så tittar vi lite försiktigt på de här en och en. Och så gör vi en bedömning utifrån hur pass duktiga vi är på de här olika komponenterna. I dagens simning kontra för 10-20 år sedan. Om vi tittar på styrketräning först. Hur är status för styrketräning för simmare i Sverige idag? Tycker du som har varit med bägge fötterna och alla tummarna i simningen nere på gräsrotsnivå ett tag nu?
Jag upplever att det har skett väldigt mycket positivt och vi pratade ju SOK förut. De har ju pushat väldigt mycket för vissa delar av styrketräningen, core-delen till exempel. Så där tycker jag att det finns både en ambition och det läggs tid. Med kanske det lilla undantaget att en del av dem som är distanssimmare bör kanske analysera ett varv till hur mycket styrka de ska lägga för att utveckla sin distanssimning. Men generellt utvecklas bra, det ser bra ut.
Mm. Vi tittar på konditionsbiten. Det är ju någonting som vi egentligen har tränat alltså under många år med en stor volym. Nu säger jag inte att vi har jobbat med hög verkansgrad, men stor volym. Det var ju redan i slutet på 50-talet med den här utvecklingen som fanns i Stockholmsregionen med Åke Johan och Sten Hellqvist, framförallt då Neptundamerna som tränade mycket med världsrekordhållare och hela vägen framåt. Hur ser det ut där?
Ja, volymmässigt så har ju tiden som vi lägger på konditionsdelet, alltså det aeroba arbetet, den har väl minskat där väldigt mycket med all rätt, för att kravspecifikationen för att simma 50, 100, 200 upp till 400 ser ju lite annorlunda ut. Så den har minskat och den tycker jag vi igen, jag tror inte det är den som brister när vi inte enskilt som brister om vi inte har en 200 meter simmare som är i världsnivå, utan det är summan av många komponenter. Det enda lilla jag känner, och då knyter jag ihop det med det jag nämnde om styrka och långdistanssimning. Min upplevelse är ändå att det finns fler distanstalanger i landet som inte fullt ut får chansen. Alltså det skulle ändå simmas lite mer på en del håll. Kanske på bekostnad av styrkebiten när vi pratar 1500 och 800. Men generellt så tror jag att Isak Eliasson till exempel har väl tillgodosett det fönstret för att simma ett bra 100 och 200 frisim. Mm.
Vi hoppar över den tredje punkten, den tar vi på slutet, och så tittar vi på det här med snabbhet, mjölksyratålighet, ATP, bla 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 bla. Hur ser det ut i träningsstatus idag?
Ja, det är också min upplevelse att det görs väldigt bra arbete på många sätt ute i klubbarna på det området. Och vi har ju en tradition att vilja simma mycket lagkapper, och det finns mycket lagkapper med på SM och så vidare. Och det leder i sin tur till att träningen blir inriktad åt det hållet. Så det tror jag också att vi egentligen är hyfsat långt framme. Nu pratar vi ju generalistiskt, så det är ju inte enstaka individer kanske har stora brister inom alla de här områdena, men generalistiskt tycker jag ändå att jag upplever att ja, ganska väl tillgodosett ute i landet.
Någonting som förr i tiden åtminstone, och då snackar vi förr, inte var speciellt inblandat i, eller det snackades om, det var ju återhämtning i idrottsträning. Det är väl någonting som verkligen finns med idag, eller vad säger du?
Ja, det gör det. Alltså återhämtning, och då kopplat till både tid mellan pass och sömn och påfyllnad av energi och så vidare. Det gjordes, tror jag, ett stort lyft under 90-talet, och det är en del av det arbete som Hasse Kronak gjorde när det drogs igång olika kostprojekt och så. Så där har det skett mycket. Däremot kanske inte alla alltid när de ökar träningen förstår att de också måste öka återhämtningen. Alltså det är en sak att ligga på en bra återhämtningsnivå i ett träningsmönster, men så fort man spär på träningen, till exempel styrketräningen och fartträningen som är väldigt krävande för kroppen, då kanske det ändå kan göras ytterligare lite grann på återhämtningsfaktorn. Men stor skillnad mot för 20 år sedan.
Sen tittar vi på det vi kallar teknik / fasta situationer. Och teknik är ju en sak, att utveckla simtekniken, själva simmandet i vattnet och simsättets mystik och utformande och sådär. Där kan jag tycka att det har hänt mycket bra de senaste åren. Men på den fasta situationssidan, då menar jag starter, vändningar, igångsättningar, uppgångar, nedgångar, allt möjligt. Där, ja, det har hänt mycket, men det tränar vi kanske inte riktigt på det sättet som vi vill. Om vi delar de här två komponenterna i den här enheten, då kallar det simteknik och fasta situation. Vad säger vi om simtekniken först?
Alltså vi mäter ju mycket, mycket mer idag, även om vi började mäta frekvenser för 35 år sedan, så mäts det ju mycket med frekvens, draglängd och så, men fortfarande tyvärr när man sen kommer till det praktiska genomförandet, då pratar gärna tränare, eller framförallt kanske simmarna, om att de ska ha en viss tid till 50 meter. De fokuserar på det istället för att knyta ihop tekniken och utförandet med att det är en viss energiåtgång som man inte får överstiga första delen av ett lopp till exempel. Så att man mäter mycket och man försöker att påverka det här, men man kanske inte fullt ut anpassar det till tävlingssituationen när det gäller själva simtekniken.
Sen har vi det här andra, det vi inom situationstecken kallar fasta situationer, det vill säga start, undervattensarbete, uppgångar, vändningar, in- och utgångar och målgångar. Träningsstatusen för dig idag?
Ja, alltså det är klart att det har hänt väldigt, väldigt mycket. Om man tittar på gamla filmer och så som är 20 år tillbaka, så har det ju hänt mycket på de här momenten också sen Popovs tid, om jag får uttrycka det så. Det jag ändå saknar, om man tittar på hur stor del procentuellt av ett lopp de här momenten utgör. Jag menar, ska man simma 1500 i lång bassäng så är det 29 vändningar. Och plus starten så är det 30, alltså det är en stor procentuell del. Och det kan jag tycka ibland att det får inte den platsen. För man kan ju träna de här momenten och ingripa kondition, fart och sånt också i det. Allt ifrån att jobba med kickar under vattnet, med kortvila, whatever. Men det som jag känner oro för, det är egentligen att när man har konstaterat ett problem, om vi nu utan att gå in på namn och titta på det här EM-truppen som var nu, så skulle jag ju kunna säga ja, 3-4 namn som man har sett brister hur de gör på ganska elementära saker. Och bristerna, alltså man har sett det i många år, men de kvarstår. Och det är ju en del av simmarna som de håller ju väldigt hög klass egentligen, men för mig är det väldigt förvånande att den typen av brister kvarstår. Och det måste ju bero på att man inte, de som är tränare och simmarna själva har ju ett eget ansvar, det är ju vuxna människor också, att man någonstans tror att jo, men nu nästa säsong nu ska jag träna hårdare. Ett ord som jag egentligen inte gillar. Man ska träna smart och klokare. Hårt är en del av smart och klok. Så glöms, så blir det inte nog med tid till det här. Ja, nu övar vi lite starter eller och så. Det känns som att det inte är ett fullödigt del av det dagliga programmet. Brist, alltså analysen görs, men det brister på hur man korrigerar.
Mm. Är detta betingat av, ska vi säga, för dålig kompetens på tränarsidan, eller är det någonting annat som styr här? Stress, att man mäter träning mer i meter och lyfta skrotbitar, eller vad är det för någonting?
Jag tror ju det är många olika komponenter, precis som du är inne på. Det kan se olika ut på olika ställen, men den kanske gemensamma delen är ju att det är oerhört krävande för både tränaren och simmaren som ska göra en ordentlig förändring. För det tar sån tid, och så någonstans så ja, nu är det bara 3 månader kvar till nästa SM, eller nu är det bara 3 månader kvar till den här kvaltävlingen, och då på något vis så göms de här grejerna undan. Ibland skulle jag kunna tycka att ja, men ta ett år och se till att de där sakerna som inte ska vara skillnad mot världseliten, att de tas bort. Istället är det då en jakt på att man ska försvara en plats i laget, eller man ska ta en plats i laget, och så då
det är som dålig kvartalskapitalism ungefär.
Ja, så skulle man kunna säga. Ja. Men jag menar jag har stångat mig blodig med några simmare i Danmark i de här områdena. Jag har en simmare som en duktig sprinter som liksom trodde han var duktig till 15 meter men simmade långsammare än Jeanette Ottesen till 15 meter. Och det är klart att han har utvecklat, men han har ju inte gått från 5,8 till 5,1 där världseliten ligger, men han har i alla fall tagit bort 3/10. Mm. Men det har tagit mycket tid, så jag har respekt för det. Mm. Men bästa botemedlet, Bosse, det är ju att våra ungdomstränare och klubbarna på fullt allvar utvecklar teknikdelen, så att man när man kommer till ett sumsim så är det faktiskt viktigare att man simmar rätt och tekniskt rätt än att man tar en sumsimmedalj, om det ska betala sig sen när man ökar progressionen i träningen. Det tror jag det stora är, alltså det, om jag säger att SOK i vissa mån är kontraproduktivt, det finns mycket gott att säga om SM, så har jag ju sagt någon gång förut kring sumsim, det blir också lite kontraproduktivt, för det blir en jakt på placeringar istället för en jakt på den enskilde simmarens tekniska utveckling.
Är det dagens kloka slutord i simpodden Hultén och Jansson?
Nej, jag kan inte påstå om det är så klokt, och det är ju väldigt risk att man trampar på sådana som gör ett kanonarbete ute i vardagen, så vi får ju komma ihåg att det är en generalistisk grej, men jag tror det ligger väldigt mycket i det här.
Mm. Ja. Du, jag var bra. Hoppas det var någon som lyssnade.
Ja, det hoppas vi. Jo, men det tror jag det är. Det har vi ju märkt. Mm. Men jag måste ju säga en annan sak. Vet du vad jag gjorde i måndags? Eller vad jag fick möjligheten att göra?
Ja, du var väl ute och tittade på lite simanläggningar.
Ja, jag fick en visning utav Eskilstunas nya bad. Utav dess ordförande Sten Ekman. Och det var ju ett fantastiskt bad Eskilstuna får. Mm. En fin 50. Mm. Det är ju kanon. Och hela anläggningen med spa-anläggning och stort gym och undervisningsbassänger och höj- och sänkbara botten. Alltså det var en kanonanläggning och till och med läktarplats.
Ja, det är ju tre stycken fina anläggningar som är under slutförande just nu och öppnande i Sverige. Det är ju dels då Eskilstuna men innefemtiga. Det är väl landets, vad blir det, 17 innefemtiga va? Och sen alldeles snart, där har man också börjat att bada i Umeås navet som också är en innefemtiga med samma upplägg mer eller mindre som Eskilstuna. Kommer också att bli en väldigt fin anläggning. Och sen har Lilla Sjöbo i Skåne en 25x21 meter stor bassäng och ytterligare två bassänger som också är provbadad nu och ska öppnas om ett litet tag. Så tre väldigt fina anläggningar med tre stycken aktiva klubbar. Umeå är väldigt aktiv. Eskilstuna har ju gjort lite sammanslagningar och är på väg att kunna forma en framtid i simningen, plus att man till exempel ska ha Masters SM nästa år. Och i Sjöbo är ju den lilla orten som alltid har producerat bra simmare, väldigt mycket beroende på en fantastiskt duktig tränare på plats, men där har man ju en simkultur för, väldigt hög och fin simkultur för att vara en liten ort. Så att det är tre ställen som verkligen kommer att för simidrotten har stor nytta av sina bassänger. Och Eskilstuna, var du imponerad av? Ja,
ja det var jag. Och det är ju en imponerande procentuell höjning utav 50 meters vattnet vi får inomhus.
Ja, så är det ju.
Ja.
Och det är på väg att byggas en till nu i Järfälla.
Så ja, just det, det såg jag också. Ja.
Det
ja.
kommer ju. Mm, mm. Så är det. Då så lägger vi på locket för simpodden Hultén och Jansson för denna veckan. Blir det mer simning idag?
Nej, det blir det inte. Idag ska jag bära grejer. Jag ska flytta ut grejer ur ett hus.
Ja, bara ut, inte in.
Nej, det får andra göra.
Ja, vad bra. Mm. Det känns rätt skönt. Jag ska förmedla lite resultat och lite intryck från Masters EM senare under dagen. De håller på att tävla och börjar klockan 8 på morgonen och så håller de på till klockan 21 på kvällarna. Så det är lite svårt att få sammanfattningar. Det gäller att vänta till grenarna är klara innan man kan göra grensammanfattningar. Det är de, jag tror 200 fritt igår, det pågick väl i 6 timmar eller 7 timmar. Det är häftiga saker. Jaja, så är det.
Imponerande. Ja.
Då tackar vi för idag. Hälsar er som är lyssnare välkomna tillbaka nästa gång när vi har podd nummer 34. Tills dess, ha en god helg och allt möjligt framöver. En god vecka. Så hörs vi. Hej då!